uppåt på Stockholmsbörsen. Och Swage överraskar med sänkning. Varmt välkomna till EFN Direkt. Stockholmsbörsen är på bra humör idag, upp runt 1% efter Feds räntebesked på onsdagskvällen. S&P 500 handlas också runt 1% och Asienbörserna steg överlag på torsdagen. Flera råvarurelaterade aktier går starkt. Bland annat gruvbolaget Boliden som stiger 3,4% och stålbolaget SSAB som är upp 2,3%. Verkstadsjätten Atlas Copco stiger 2% medan värmepumpsbolaget Nibe är upp cirka 3%. Och inkassobolaget Intrum fortsätter sin volatila resa. Aktien handlas ner 4%. Centralbanken i Schweiz meddelade idag oväntat att det sänker sin styrränta med en kvarts procentenhet till 1,5%. Valutakursen faller kraftigt på beskedet. Marknaden reagerade med viss lättnad på beskeden från den amerikanska centralbanken Federal Reserve igår. Som förväntat så beslutade Fed att lämna styrräntan oförändrad på 5,25-5,50%. Och detta ska vi fördjupa oss i tillsammans med Handelsbankens chefstrateg Claes Måhlén. Varmt välkommen hit, Claes.
Tack.
Det var inga direkta överraskningar igår från Fed, eller?
Nej, det kan man inte säga. Marknaden hade ställt in sig, som du sa, på oförändrad ränta. Ska vi ju backa bandet lite grann och konstatera att för några månader sen så fanns det ju förväntningar om att man kunde sänka räntan så tidigt som i mars. Men de har ju puttats bort av marknaden. Och inför det här mötet så var Fed och marknaden ganska mycket i samsyn om att man skulle sänka räntan ungefär 3 gånger under loppet av 2024.
Mm. Marknaden har ju pratat om 67 räntesänkningar.
Mm. Så i slutet på förra året och i början på januari så var det ungefär så mycket som låg i marknadens förväntansbild. Sen dess har vi fått 2 inflationssiffror från USA som har varit åt det högre hållet. Och det var ju det här som skapade en viss osäkerhet inför gårdagens besked. Skulle Fed säga ja, det här med räntesänkningar det är vi inte längre så intresserade av. Nu höll man fast vid då att det blir 3 i år.
Just det. Men vad noterade du liksom speciellt under Powells tal igår?
Ja, men det är intressant. För att när vi pratar om vad Fed säger, hur många räntesänkningar det är, då ska man ju påminna tittarna om att det handlar ju inte om som Riksbanken som enas kring en syn. Där man säger det här är en konsensussyn i direktionen och vi tror så här många räntesänkningar eller räntehöjningar. Utan från Fed får vi ju 19 stycken olika individuella bedömningar. Och så tittar man på medianen av dem. Och det innebär att det kan ju skifta ganska snabbt. Det fanns en risk att det skulle bara bli 2. Nu ligger det precis på gränsen mellan 2 och 3. Så det finns ju de som inte tror på någon räntesänkning.
Är detta det som kallas för dotplotten?
Precis. Så det är liksom som ett moln av prickar. Då. Så får man titta på den som är i mitten.
Ja.
Så det är ju inte, det här är ju inte egentligen Fed som konsensus nödvändigtvis som säger att det blir så här.
Mm. Men om vi går in och liksom, försöker analysera det Powell sa, var det någonting i hans ord eller så där som du tog fasta på?
Men han säger fortfarande att räntesänkning är rimligt men att man behöver mer data, mer inflationsdata som tyder på att det är en nedgång i inflationen. För inflationen är fortfarande inte 2%.
Mm.
Så att man fortsätter ju vara det som man pratat om hela tiden, data dependent, beroende av data. Och det kommer att innebära att inflationsdata avgör.
Mm. Kunde man läsa in någonting kring det han sa kring när man tror att en räntesänkning blir aktuell?
Ja, alltså, man backar delvis i kommunikationen. Man säger liksom inte att den är lika nära som man gjorde tidigare. Men just nu så har marknaden en förväntan om juni. Vi har ett majmöte också, men juni ligger i marknadspriserna. Det är väl ganska rimligt givet då att vi får den här fortsatta nedgången i inflationen.
Mm. Men USAs arbetsmarknad den fortsätter ju gå ganska starkt. Mm. Kan Fed verkligen sänka räntan om det fortsätter gå starkt för arbetsmarknaden?
Ja, det säger man att man kan. För Feds prognoser nu, som är ganska mycket konsensus, alltså som andra bedömares, är att ekonomin inte ska bromsa in särskilt mycket i år och arbetsmarknaden ska försvagas ytterst marginellt. Och ändå sänker man räntan. Ja, varför då? Ja, för att man tror att inflationen kommer normaliseras och räntan, bedömningen Fed gör, är att den är ganska ordentligt åtstramande. Så det kan man tycka. Det ser vi inte direkt i ekonomin. Nej, men penningpolitiken verkar med långa ledtider, menar Fed. Så att man behöver ändå så att säga, normalisera räntenivån.
Och när tror Handelsbanken att Fed kommer med första räntesänkningen?
Men maj ska man nog inte hoppas på, men juni borde vara öppet för en räntesänkning givet att vi får en fortsatt nedgång i inflationen. Mm.
Jag skulle tycka att det var intressant att veta vilka potentiella risker finns det liksom för amerikansk ekonomi och för att en räntesänkning inte sker?
Ja, men det är en bra fråga. Och här är det ju återigen tillbaka till inflationen. Och i kombination kanske med ekonomins styrka. För 23 var ju ett år då i början på året trodde man på recession och sen behövde man skruva upp prognoserna hela tiden och det slutade med ett relativt starkt år. Och nu har ju vi redan nu kan vi säga att 24 verkar bli starkare än vad vi förväntade oss bara för några månader sen. Och det är klart om du då inte får den här inflationsnedgången om den skulle bromsa upp, vilket det finns risk för. Det är inte ett huvudscenario men det är risk. Ja, då är det ju ett frågetecken kring om det blir räntesänkningar överhuvudtaget.
Men man bedömer inte den här risken som jättestor, om jag tolkar det rätt.
Nej, vi tror fortfarande att det borde gå åt rätt håll. Och marknaden har ju, även om man har plockat bort, som du var inne på inledningsvis, då, många räntesänkningar, så är det fortfarande drygt 3 räntesänkningar i marknadsprissättningen och dessutom minst lika mycket 2025. Mm.
Skulle du säga att man liksom har stängt dörren helt för räntehöjningar?
Jag tror att om Fed skulle uppleva att inflationen är ett större problem så kommer man få ganska mycket åtstramning bara genom att ta bort räntesänkningar ur bilden. För det som händer då är att marknaden tvingas prisa om räntekurvan. Och då får det ganska mycket ränteuppgång. Och det i sig kommer nog göra att man får en annan utveckling av ekonomin och därmed en inflationsnedgång senare.
Mm. Om vi blickar på de europeiska marknaderna. Nu sänkte ju Schweiz räntan idag ganska överraskande.
Ja, alltså det är en centralbank som har ju ganska annorlunda miljö att operera i. Ja. Om man jämför med både ECB, Fed och Riksbanken för den delen. Man har en inflation som ligger under målet. Man har en valuta som är liksom råstark, kan man säga. Och så, om vi jämför det med Riksbanken som har en fortfarande ganska svag krona och en inflation som fortfarande är över målet, så var det inte riktigt så överraskande som det kanske. Det var inte helt förväntat på det här mötet, men att Schweiz skulle kunna vara ganska snabba på att sänka, det var inte helt
otroligt. Inte lika överraskande som om Riksbanken skulle.
Nej, Riksbanken har möte nästa vecka och det skulle vara väldigt överraskande om man sänker redan då.
Men tror du att det här på något vis kan påverka hur Riksbanken agerar?
Ja, men det är ju en superbra fråga för att Riksbanken säger ju vi är oberoende från andra centralbanker, vi agerar utifrån svenska inflationsförutsättningar, men det är inte oviktigt vad Fed och framförallt inte vad ECB gör. För att man vet ju inte. Vi tänker oss att centralbanken kommer sänka innan inflationen är på 2%. Men då är det viktigt att man gör rätt och har rätt i sina prognoser. Mm. Och skulle Riksbanken gå först, alltså jämfört med Fed och ECB, om det skulle leda till att kronan försvagas, ja, då försvårar man kampen mot inflationen. Så vi säger att Riksbanken kommer vänta på ECB och Fed och sänka i juni efter Fed och ECBs möten. Det finns bedömare som tror att de kan gå före redan på majmötet.
Mm. Vi pratade lite grann om det i början där att marknaden hade ju ändå liksom trott att det skulle bli runt 6-7 räntesänkningar, vilket det inte har blivit. Och trots att det inte har blivit så många räntesänkningar så har S&P 500 ändå stigit med 8% tror jag det är sen årsskiftet. Spelar räntorna inte så stor roll för börshumöret?
Alltså det gör det om man tittar under ytan, men du vet ju det att S&P 500 drivs ju av ganska få bolag, så har det ju varit. Inte minst de här 7 stora techbolagen som ju i sig är ganska ränteokänsliga. De har ju jättegod intjäning många av dem och samtidigt fortsatt tillväxt, så de får ju liksom en särskild ställning i marknaden och drar ju upp index. Men även under ytan, även om man tittar lite bredare, inte bara de stora bolagen, så har det inte riktigt fått de effekterna som man kanske skulle kunna frukta. Men vi ser det i fastighetssektorn även i USA som ju har laggat övriga marknaden. Det är ju en räntekänslig sektor, så att det har en viss effekt, men inte riktigt så stor som man skulle kunna frukta.
Nej, inte riktigt så stor som man hade kunnat tro kanske.
Nej.
Men Claes, tack så jättemycket för att du kom hit. Det kommer finnas tillfälle att bjuda tillbaka dig till studion, men tack för att du kom hit.
Tack.
Och nu byter vi ämne. Det har ju varit sparsamt med börsnoteringar under 2024, men experter tror på en ljusning under andra halvan av året. Men redan imorgon så ser vi en ljusning då nämligen Karnell ska listas på Nasdaqs huvudlista och jag pratade med vd:n tidigare. Varmt välkommen hit Petter Moldenius, vd på Karnell.
Tack.
Ni är ju på väg att noteras. Det ska ske en notering på Nasdaqs huvudlista på fredag. Börja med att berätta lite om er verksamhet.
Ja. Nej, men vi är då vad vi kallar för en långsiktig industriteknikgrupp med en tydlig förvärvsagenda. Och idag består vi av 12 bolag då inom just industriteknik med ett antal bolag i Finland, i Sverige och nu också ett i England. Och vi har valt en väldigt tematisk approach. Så vi tittar då på typiskt små bolag mellan 50 till 150 miljoner i omsättning med god lönsamhet, men att man då har hittat en tydlig position inom sin nisch.
Just det. Och jag måste fråga lite grann kring hur ser ni på det rådande noteringsklimatet?
Ja, men det är väl ingen sticker under stol med att det är lite lugnt just nu. Det var väl Rusta för ett halvår sedan och innan dess var det Encon. Oh. Det var ett år sedan som vi talade huvudlistan. Mm. Men vi känner ju att vi har bra stöd av våra existerande aktieägare och också då fått ett väldigt positivt mottagande i marknaden i stort, både från institutionella och i retail-leden. Vilket känns naturligtvis fantastiskt kul och positivt.
Petter, ni har ju haft många ögon på er i samband med noteringen. Och Affärsvärlden har bland annat skrivit att investerare som gillar lite mindre serieförvärvare och inte räds risknivån kan teckna en post. Hur ser du på risknivån i Karnell?
Men vi är ödmjuka för att vi finns ju så stora publika peers som är betydligt större än vad vi är. Så det är vi helt medvetna om. Men med det sagt så har vi ju då 12 bolag i gruppen redan. Och vi har ju ingen enskild egentligen slutkund som är mer än några procent av vår totala omsättning. Uppe på det så är det så att vi har redan nu en ganska bra geografisk spridning på våra bolag. Och framförallt också att vi har olika slutkundsegment som vi har diversifierat plattformen genom. Och det är ju en väldigt medveten strategi att just diversifiera och hitta olika typer av grupper för att mitigera eventuella risker.
Ni kallas för serieförvärvare och historiskt sett så har ni köpt 2 bolag per år. Kommer ni fortsätta i den här takten?
Det är ungefär den takten vi tänker oss, 2 till 3 bolag per år. Och då talar vi om plattformsbolag och sen så tänker vi ungefär 2 till 3 tilläggsförvärv då till våra existerande bolag. Så vi vill ju växa både med nya plattformsbolag och via dotterbolagen. Så får vi en bra blend mellan liksom nya bolag och sen växer vi våra existerande bolag. Och det handlar ju hela tiden om att balansera med så att säga, vår tillväxt i existerande bolag och hitta nya fina bolag. Men för oss är det väldigt fokuserat på disciplin och selektiv approach. Ta de bästa bolagen och hellre stå över bolag som vi tycker är mediokra och låta någon annan då gå vidare med dem.
Hur skulle du säga att ni skiljer er från era konkurrenter?
Men vi har ju ett väldigt tydligt tematiskt fokus. Så det är väldigt smalt och om man talar lite kort om det så är det så att vi har ju industriteknik i stort som vårt fokus. Men det vi ändå fokuserar på är vad vi kallar för nischproducerande bolag. Och då har man hittat en väldigt tydlig stark position inom en given nisch. Och det vi brukar tala om är Call Mechanics som är ett bolag i norra Finland som vi äger. Och de är specialiserade på finmekanik. Så gör just finmekanik mot kunder inom medtech, kunder som gör mätutrustning eller kunder som har en optisk lins i sin lösning. Så den typen av liksom nischer. Och tillsammans med det andra affärsbenet är ju då egentligen produktägande bolag med någon typ av egen IP.
Vad finns det för andra nischer som kan vara intressanta att kika på?
Vi tror väl att eftersom att vi vill vara liksom en långsiktig och evig ägare för de här bolagen så vill ju vi naturligtvis kunna addera värde till bolagen. Och då tror jag att om vi ska äga en nischade bolag så vill vi vara nischade. Så vi vill hellre ha ett smalt fokus och verkligen leta efter de bästa juvelerna inom respektive nischer.
Kommer ni att fortsätta hålla till på den europeiska marknaden eller finns det andra geografiska marknader som ni ska kika på?
Nej, utan vi framförallt Norden som är vårt fokus och nu har vi öppnat i England. Så där kommer vi också då leta vidare. Sen är det naturligtvis så att våra existerande bolag redan säljer då mot USA eller Asien och så där vi har export. Så det tycker vi är kul, men vi har nog ingen, i alla fall i närtid, några sådana idéer om att gå utanför Norden och framförallt utanför Europa.
Men om vi tar och blickar lite grann framåt då, Petter. Vad vill du se bolaget om 5 år?
Ja, men väldigt mycket mer av detsamma. Fortsätta hitta de här väldigt lönsamma, fina små bolagen i sina respektive nischer. Och sen hålla det här tempot vi har talat om, 2 till 3 bolag per år. Och sen så de här tilläggsvärven, men också naturligtvis en fin organisk resa i de bolagen vi har. Så kan vi göra det och fortsätta i det tempot då om 5 år ut och så 2 till 3 bolag per år, då kanske vi har någonstans mellan 10-15 bolag till i gruppen och ännu fin bättre lönsamhet och i linje med våra finansiella mål.
Tack för att du kom ut och lycka till.
Ja, tack så mycket.
Och det var allt från EFN Direkt. Vi är tillbaka igen imorgon.
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.